Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Storytel presenterar. Upptäck tusentals dokumentärer, true crime och nytt exklusivt innehåll varje vecka. Lyssna på fängslande reportage, olösta mysterium och massor av titlar som får dig att känna mer. Prova Storytel gratis.
Tjola hopp och tjola hej. Ett avsnitt, gott nytt år, tre veckor tillbaka. Nej, tre veckor fram på nya året är vi nu, va? Eller?
Ja, nej, eller tre.
Tre veckor in på nya året. Mm. Vi har nya teman, vi har nya gäster och vi har en gäst med oss idag. Innan vi presenterar henne så börjar jag presentera mig som host nummer uno. Jag heter Jasmin och vad heter du?
Jag heter Alexandra.
Denna vecka också.
Ja. Mm.
Sen har vi ju med oss någon, en kvinna. Jag tänker på en film, en serie. Och för er som inte vet så älskar jag spanska serier. Och jag ska beskriva den här kvinnan med en film. Är du med på det?
Ja, gör det, för jag har ju aldrig sett en film. Så
nej.
Det blir skitbra.
Nej, för du har ingen tv hemma.
Jo, jag har ju nu. Tre stycken.
La Reina del Sur. Vet ni vad det betyder?
Nej.
Queen of South. Vet ni vad det betyder?
Nej.
Det betyder, hela filmens titel, hela filmen är en kvinna som är drottning av södern.
Ja, ja, men det var ju fint.
Ja, nu beskriver jag inte dig.
I know.
Jag beskriver våran gäst för första gången på året som har, vad heter det? Våran första gäst på året. Mm. Amilla, välkommen hit. Vad kan du sätta på applåderna?
Ja, jag ska se om jag hittar dem här.
Ja, där kommer applåderna. Camilla, har du sett La Reina del Sur?
Jag har sett många filmer, men jag vet inte. Alltså,
men du vet inte vilken film jag pratar om.
Men Queen of South har sett.
Ja, men det är ju samma, fast de har gjort den på spanska. Ja. Alltså helt spanska.
Ja, det är alltså samma film.
Ja, fast det är inte samma film. De har samma karaktärer, inte samma skådespelare, samma namn, samma handling. Men det är två helt olika filmer.
Wow.
Skitsamma. Den filmen i alla fall, den kvinnan tycker jag du symboliserar. Alltså, du är en väldigt stark kvinna, en väldigt stark kvinna med mycket karaktär. Kan nog sätta de flesta, både män och kvinnor, på plats om du har lusten framme. Men vem är du mer? Vem är du mer än en? För det här är ju också så här, vi har tagit hit gäster som vi ändå upplever är starka individer. Mm. Skillnaden med Amilla är ju att våra tidigare gäster har ju både liksom, de har varit den centrala delen kanske i att ha varit eller haft en typ av problematik.
Mm. Vi har haft för, alltså själva liksom.
Ja, men som har behövt bemästra och de har haft det ansvaret själv. Mm. I det här fallet så har inte du det. Du har inte missbrukat, du har inte varit prostituerad, och nu nämner jag andra tidigare gäster som jag har haft. Du har inte liksom, ja, men du har inte växt upp med en mamma och en pappa som kanske har misshandlat dig som barn och du har liksom farit illa på det sättet. Du har varit ändå en central del i mycket, mycket ondska och ondhet ändå, fast du inte har ansvaret över det. Förstår du vad jag menar?
Mm, stämmer.
Och det har vi pratat om dig också. Jag vet att första våra avsnitt för ett år sedan så att jag sa, nej, men jag tycker att du är medberoende. Mm. Och du sa, nej, jag är inte medberoende. Kommer du ihåg det? Mm. Men här har vi ju faktiskt någon som har tvingats, ja, men ta husrannsakan, sitta på möten på kommun och socialtjänst, behöva gå igenom alla delar, behöva leva nära runt missbrukare, men ändå inte missbruka. Alltså en missbrukare som missbrukar är ju ändå inte riktigt med i matchen och behöver fejsa vardagen och verkligheten på samma sätt. Mm. Som medberoende eller anhörig så behöver man ju ta allting fast man är helt klar i skallen. Hur har du, Amilla, hur gammal är du för det första?
Jag är 53.
53. Mm. Är du 53 somrar eller 53 vintrar?
53 vintrar. Jag fyller nu.
Va? När då?
Nu 24 januari.
Nej, då är du vattuman.
Då är jag vattuman,
Hon är jätteduktig på stjärntecken. Vad kan du om vattumän?
Känslomänniskor lite grann.
Mycket.
Fast det beror också på, som sagt, vad man har i sin ascendent och så vidare. Men du är solvattuman.
Solvattuman?
Alltså hon är född i vattumannens tecken. Och då är det hennes sol. Alltså solen
stod i vattumannen. Ja. Inte ascendenten. Nej. Vet du när du föddes? Vilket klockslag?
På förmiddagen någon gång.
För det där, vet du vad ascendenten är? Det där är jätteintressant.
Alltså jag har en släkting som skulle göra mitt horoskop. Och han är lite så insatt och duktig. Men han gav upp efter ett tag. Alltså det var för komplicerat.
Ja, jag fattar.
Han förklarade med solarna, månarna.
Ja, och siffror och hit och dit. För det jag lärde mig efter du berättade om ascendenten. Det är ju att jag är ju tvilling. Jag fyller på sommaren i juni. Men när jag fick veta mitt exakta klockslag på dagen när jag föddes så kollar man ascendenttecknet och då var jag inte längre tvilling utan då var jag, jag vill säga lejon, men det var ju inte.
Nej, du var våg.
Jag skulle vilja vara lejon.
Jag är ju skytt i det där. Det är jättekonstigt egentligen.
Ja, men det är det. Men skit i det. Skit i ascendent, vi skiter i stjärntecken. Hur, Amilla, är det att bevittna en husrannsakan i sitt hem när man själv inte har gjort något?
Oförberedd antar jag att du var.
Ja.
Eller visste du att det skulle komma?
Alltså det har ju kommit så många gånger så att ibland har jag varit förberedd och inte förberedd.
Men om vi säger första gången, så, eller den gången du minns, vad liksom hände i dig då?
Alltså det går ju så himla fort. Då var vi nog väldigt oförberedda. Då kom de bara, alltså de öppnade inte dörren. Det var ingen knack eller någonting, utan det var ju bara rushing. Och sen slängas, ja. Det som jag mest berörde är att de tog mitt barn, det minsta. Ja, i nacken och bara, rörde inte. Och vi fick inte röra oss.
Vadå, polisen får utföra våld på små barn?
Ja, jag sa det, vad fan gör du för någonting? Alltså på riktigt. Han bara, sitt. Du rör inte.
Nej, hur gammal var yngsta då?
Han var inte gammal.
Nej.
6-7 om jag något sånt.
Oh my god.
Det är alltså lillebror.
Hade jag gjort så där på mitt barn, då hade polisen tagit mig.
Ja, exakt, för misshandel.
Ja, för misshandel och övergrepp mot barn. Men när polisen själva gör så mot ett barn,
det är helt okej.
Då ska man bara sitta och hålla käften.
Ja, det sätter ju trauma.
Alltså. Det är klart att det gör, både för barnet och dig. Och, men förlåt, vi vad hinner komma för känslor? Och det är klart att man får PTSD efter ett sånt besök liksom. Men hur jag menar, ens hem är ens borg, det vet jag att du alltid har sagt. Ditt hem är liksom
min borg.
Ja. Precis. Och när de kommer så där.
Men de har ingen respekt. Alltså det är inte så att någon kan fly. Vi säger att de letar efter någon som är anhörig till mig. Det är inte så att man kan hoppa ut genom tredje våningen eller dra.
Nej.
Man kan knacka på. De måste göra sitt jobb. Jag respekterar det. Men det är det här överilandet. Där de gör liksom överdrivet.
Ja.
Jag vet inte om man ska kolla på hur mycket kops eller någonting så. När de vet ändå på ett ungefär att... Men jag vet inte vad jag ska säga.
Nej.
Men det är känslor. Det blir mycket känslor. Det är rädsla först. Först blir man förbannad. Det är så det funkar. Man blir arg. Det är försvarsmekanismen. Och tänker, vad fan gör ni? Så typ. Och de geggar ner en och går med skorna. Och de rotar. Förnedrar. Du vet. Hit och dit. Drar in oss i olika rum. Tar bort mobiler. Det är jobbigt.
Ja, fy fan.
Alltså. Och sen när de inte får någon fullpott eller jackpott. Eller vad vi ska kalla det.
Då... Ser man då? Blir de sura då?
Det är jag som blir sur. Ja, det är klart att de blir sura. Och sen hotar de med att vi kommer komma morgon, middag, kväll.
Va?
Ja, det gör de. Jag gör det. Bara för att gigga bland grannar och... Ja, så
ja.
Det är skitjobbigt.
Men alltså, de gångerna det har varit, du behöver ju inte säga liksom anledning och sådär. Men jag tänker, har du haft en aning om att det kanske kommer att bli så? Och kanske varför det kommer att bli så?
Alltså jag ska ju inte, jag har ingenting att dölja så. Jag har 6 barn. Det är inget önsketänkande, men de har också gått igenom väldigt mycket i sitt liv. Jag har varit ensamstående med dem. De har valt fel väg, absolut. Något sånt. Och ibland när de har vet, de är vuxna nu, alltså jag kan inte ta ansvar för dem. Jag...
Nej, så är det. Så är det.
Men oftast när det har hänt någonting så har man fått någon hym, alltså inom familjen. Det är väldigt starka band mellan barnen. Så kanske någon syster eller någon släkting har sagt att nu har de varit här, vad är det som händer? Och då går telefonen igång. Och då är det nog lättare att parera.
Ja!
För att man vet ändå att de kommer att göra sitt jobb. De vet att de kommer.
Ni kan processen. Ni vet att det kommer att ske.
Men ändå, jag tänker så här. Den stressen att gå runt i och veta att snart kommer det. Och någon vänder upp och ner på mitt hem. Och sen så ska du ta reda på det sen.
Det är väldigt, väldigt stressigt.
Ja.
Det är väldigt stressigt. För man vet inte vad som är sant och inte sant. Förutom att de kommer.
Ja.
Och det blir så.
Och man vet inte när de
kommer.
Nej.
Så oftast...
Och när vi pratar om vem vi pratar om som kommer, det är ju då polisen.
Ja. Eller insatsstyrkan också.
Ja. Insatsstyrkan.
Ja. Dragna vapen och sköldar och så.
Ja, fy fan, vad händer då?
Jag minns ju när du och jag bodde grannar.
Ja. Du var med ett tag där.
Ja.
Mm.
Absolut. Vi bodde grannar i en ort i Örebro. Och alltså jag och det här var ändå en kort period. Jag bodde bara där ett halvår och det hann hända jävligt mycket saker. Mycket. Vi hann träffa farbror blå många gånger. Mycket stormigt var det. Men sen flyttade du därifrån.
Ja, tack gode Gud.
Ja, hur länge hade du bott där och hur många gånger hade konstaplarna kommit dit då?
Jag tappar minnet tror jag, räkningen. Men jag bodde väl där kanske 2006, 2011, ungefär 6 år.
Ja.
Så hade jag sån tur att de skulle bygga om den området.
Just det, just det.
Och då fick jag välja. Jag bodde ju liksom i en lägenhet med 5 hemmavarande barn i 4 rum och kök.
Ja. Du hade ju en nedervåning.
Ja, det hade vi.
Saknar du den lägenheten?
Absolut inte.
Nej. Det har hänt mycket där.
Ja, sen när jag fick ett tillfälle att flytta då. Fick alla de vuxna flytta ut också. Så jag valde, var ju tvungen att
ta med. Fast det där hände ju av en anledning. Det där var ju så bra i tid för allt. Och för dem också. Man tvingades bli vuxen.
Det var något helt annat. Så kom jag till stan. Och där... Det blir på en ny start.
Ja. Har konstaplarna varit att knacka på där?
Inte så mycket. Kanske 4 gånger.
Och det är mer än en vanlig svenssonfamilj.
Ja, aldrig. Men det var ju så här att jag blev anmäld till socialtjänsten.
Du?
Ja, jag tror till och med att jag var barnvakt åt ditt barn någon gång.
Blev du anmäld då?
Ja, jag var barnvakt. Det här var så sjukt. Och mina grannar som inte lärde sig. Ja, men det är ju så här, man kommer dit, man vill vara anonym, man vill börja en ny start.
Ja.
Jag behöver inte gå omkring och knacka dörr och säga hej, jag har... där med mig i bagaget.
Nej.
Så att jag, det var en vår eller om det var en sen höst. Så hade balkongdörren uppe. Jag tror jag var bara till och med dig och så min dotters barn och så. Och sen så vädrade jag och dammsög och lyssnade på balka musik så var lite på en söndag.
Ja.
Och då fick jag en sossanmälan.
Nej.
Då var det någon granne som hade stört sig på mig bara för att veckan innan hade polisen varit där. Så de hade liksom geggat ihop någonting och ringt till, på en söndag till socialtjänsten.
Legare.
Och sagt typ att det är så högljutt och konstigt och hennes son är så mager. Och det var så här, det var bara taget ur luften. Så att jag åkte ju raka vägen till socialtjänsten för jag är inte den.
Nej.
Och då sa jag liksom, ge mig den här kopian, det var ju anonym givetvis.
Såklart.
Jag var ju barnvakt alltså. De har varit ute och ätit
och folk middag. Har lämnat barn i förtroendet.
Vad är det för någonting? Ja, jag vill inte börja om som jag har fått bära med mig från andra ställen.
Nej.
Men det slutade med att jag fick ju tag på den här grannen.
Ja.
Och så sa jag till henne rakt ut.
Ja.
Jag sa, lyssna på mig, du får anpassa det.
Ja.
Du har ena foten redan på ett ålderdomshem.
Ja.
Jag är invandrare, ni har aldrig sett det här. Alla har bott där i 30 år. Jag är en väldigt snäll människa, trevlig människa. Men om ni tycker det är konstigt med en polisbil så får ni vänja er vid det också. Det är nämligen så. Det är nämligen så att de kan faktiskt komma in på den här gatan någon gång. För det har med min släkt att göra. Jag sålde, alltså,
ja,
så.
Ja, ja, ja.
Och då måste de göra sitt jobb.
Ja.
Så att jag vet inte.
Det där är ju så jävla sjukt.
Alltså... Och vi behöver inte vara anonyma. För att, och jag har ingen... Men okej, nu står jag i din dörröppning.
Ja.
Och du har gjort det här bakom ryggen på mig. Vi kommer aldrig vara bra vänner.
Nej,
du kan säga
du har sabbat
hej då.
Där redan.
Ja, du har redan förstört min tillit och så. Mm. Men om du vill, och så tog jag henne ut sidan. Och så berättade jag lite så här kortfattat om mitt liv.
Ja.
Ja. Så att sen efter det så börjar hon hälsa på 50 meters avstånd. Hej, hej, är det bra? Ja, alltså, ja. Alltså.
Och hur är ert bemötande idag?
Ja, men det är jättebra. Ja. Jag litar inte på henne.
Nej, men det här är ju grejen. Alltså, du vet ju hur du ska hantera varenda jävla människa. Mm. Och det tänker jag så här. Du är ju inte den du är bara för att det blev så. Utan du har ju blivit en människa som har... Du har formats genom åren för att du har... varit i olika typer av situationer.
Jättekonstigt egentligen, för att jag är ju liksom uppfödd eller uppväxt i en kärnfamilj här i stan. Mm. Däremot, jag vet, jag brukar vända in och ut på mig själv. Det har jag gjort med min psykolog i 9 år också. Hur det kunde bli så här. Jag har ju en syster till exempel som...
Som är helt reko.
Ja, men hon är helt annorlunda.
Ja,
alltså, det är natt och dag.
Ja,
vi är bara två. Vi fick väl ungefär likadan uppväxt, men... Mina föräldrar kom ut på 60-talet och jag tror att det har med sträng uppfostran att göra. Jag ska inte ljuga, alltså, vad jag kan tänka mig. Det var väldigt mycket liksom, jag var väldigt strängt hållen, om mamma speciellt.
Mm.
Det var inget fysiskt misshandel eller så, men det var knegarfamilj. Man jobbade, de drog till jobbet 6-7 fick jag sitta och fläta min syras hår, gå till dagis, mycket ansvar.
Fast jag tror inte det är negativt egentligen att
nej.
Det så faktiskt.
Fast,
alltså.
Jo,
det, alltså till viss del. Ja.
Till viss del. När man kommer upp sen i 7, 8, 9, alltid har ju sin skärm.
Ja.
Men min mamma var kvar där.
Ja.
Och det gör ont.
Och sen fick du leva ut sen, när du blev större.
Ja, jag fick liksom hitta min egen identitet. Jag började ljuga för mina kompisar i 9 här på skolan, bara... Alla ville ha med mig. Mm. Jag var en snäll person så där. Jag var lite rolig. Jag var min egen.
Ja.
Men till slut var man tvungen att ljuga och säga nej, men jag kan inte komma på det där partiet.
Nej.
För att vi ska få främmande.
Ja.
Till slut bjöd inte mig.
Nej, såklart. För du kom ju
aldrig. Jag fick aldrig ha kille. Jag fick inte utveckla med min mamma. Jag kommer ihåg att jag skulle spela basket på K5.
Ja.
För jag är så jävla lång och skranglig. Ja. Och det gick jag dit en gång. Och det var en sport som jag tyckte om. Jag har det kvar i huvudet. Hon bara, det är bara killar där. Du kan inte gå dit.
Nej.
Killar. Men mamma, alltså, det är ju inte det. Nej, du kan inte gå dit. Du får sluta där och på den vägen.
Mm. Ja, jag fattar.
Så jag kan
deras tankar har aldrig varit ond. Men det blir... Och sen är ju ni från Balkan.
Ja.
Och där är det ju också. Jag känner ju, vi har en annan gemensam kvinna. Som också har gästat. Och där var det också, alltså det är väldigt Balkanmän också är väldigt hederliga, konkreta, alltså men hårt. Det ska vara strikt och det ska vara ordentligt. Och det är samtidigt så, nu får jag väl skit för att säga det, men alltså i Sverige tycker jag vi är lite förslappade. Alltså vi är lite
det var
för...
det jag menade.
Ja, exakt.
Inte liksom att jag tycker att man ska, ja, men som vi sa, hela uppväxten bete sig på samma sätt. Men att man faktiskt ska... Barnen bestämmer ju inte. Vi vuxna bestämmer.
Ja, exakt. Samtidigt så behöver man, när vi pratar om de här delarna i momenten i livet, det är viktigt att få vara. Jag däremot, som inte hade någon själv... Alltså hade inga, vad heter det? Gränssättningar. Jag hade alldeles för mycket av allt hela tiden. Och det blev inte heller bra. Men en normal människa ska ju kunna liksom balansera det. Och det är ju klart att det blir svårt när man blir hårt åtsatt.
Problemet kommer ju sen när man blir... Alltså hormonerna dansar i tango i alla tonåringar. Vi kan inte undvika det. Så är det ju. Man måste alltid ha i sin skärm. Om de åtminstone släppte lite, till exempel att man kunde få ha en kille. Jag behöver kanske också en kram eller en
boss.
Det var väldigt mycket känslorubbat hemma. Alltså än idag, jag är 53 år. Jag kan inte ta i min mamma.
Nej.
För jag minns inte att hon... När jag var sjuk, hon har inte lärt mig att cykla, simma. Allt gjorde min pappa. Hon bara, men ta hand om henne där. Hon satt liksom som mest och rökte i gul bränd och kollade på Dallas. Och vi fick... Ja, men det var så på 70-80-talet, tyvärr.
Jag tror jag hade varit där. Nej, men alltså, jag vet ju fler som faktiskt har beskrivit i princip samma, att det var så. Det var okej att vara så.
Ja, liksom. Det var skit okej. Ja. Och sen vi fick inte gå in i vardagsrummet förrän alltså, gästerna var borta. Då fick vi väl ta om det fanns något kvar i chipsskålen. Typ. Ja. För det ska vara så fint. Ja. Och vi fick sitta och trycka i ett rum, jag syr. Och bara vara trevliga. Ja.
Nej, men alltså, det, jag tror att det där är... Alltså, jag bodde ju hos min mormor och morfar ett tag. Mm. Och det var lite så här att vi fick ju inte vara ungar heller direkt. Nej. Det var så att ta strumporna och varit hos pappa, fan äcklig. Ja. Lite. Ja. Oj, han var väl äcklig. Men alltså, ändå. Det, ja. Alltså, det är ju inte ett barn höra liksom. Men och sen, nu var det där bara ett jättemilt exempel.
Traumatiserade. Kanske,
men samtidigt så känner jag igen, det måste jag bara säga, där du säger att du har fått gått och försvarat dig för att du har blivit utsatt för saker på grund av att någon annan i din närhet har gjort grejer, så har du blivit liksom... Mm. Så många gånger som jag har gjort samma sak.
Ja, jag vet.
Blivit förbannad och bråkat med socialtjänsten eller polisen eller, alltså jag menar...
Ja, men det är samma sak för dig. Du har ju en bror och det är ingen hemlighet som lever ett annat liv. Mm. Kämpar på ändå. Men du har aldrig missbrukat. Men ändå är det du som sitter och behöver ta alla samtal, åka ut och leta. Alltså,
bli väckt på nätterna för att gå ut och göra kartor till snuten för att de ska gå in i hans lägenhet. Ja, alltså såhär sjuka grejer.
Ja, men det är ju samma sak. Ja. Det är liksom
inga
samma...
husransakningar, tack och lov. Eller ja, de har kommit in så, men det har inte varit husrans.
Nej, inte hem till dig.
Nej, men... Nej precis. Mm. Eller, ja.
Fast det är sjukt.
Ja.
Men du, PTSD.
Det har jag på papper.
Ja, jag tänkte det. Har du haft det länge?
Ja, det har jag nog haft. Sen 2000 kanske.
Ja. Vet du vad det var som gjorde att du blev... Alltså, det är såklart många saker och saker har hänt efter också. Men vad var orsaken som gjorde
alltså,
att du...
Alltså vi kan gå tillbaka, ännu tillbaka. Jag ville nästan nämna bara vad som hände sen när jag blir 18.
Ja, liksom.
Den här stränga grejen, den här uppfostran, det leder till att man tar första bästa man. Mm. Jag drog ner till mitt hemland som vi gjorde varenda sommar. Alltså vi packade ihop oss som sardiner och det skulle åka 3 dagar upp och ner i Alperna för att komma till Jugoslavien, för detta Jugoslavien. Och sen var det en sommar, jag hade just fyllt 18 år, så var det. Fyllt 18, tagit körkortet 4 månader innan. Så ska vi åka på den här roadtrippen då, som vi gör varenda sommar.
Uh-huh.
Vi lever snålt hela året. Stoppar i den här jävla bilen med stereoapparat och tv-apparat och presenter. Så var det roadtrip från Örebro till Banja Luka kan vi säga.
Uh-huh.
Ja, och då hade ju syrran med sin kompis, Helena. En liten vanlig fin flicka, kompis från Örebro.
Är syster stora syster eller lilla syster?
Och då skulle det fortsätta vara så jävla fint och sänkt. Så när vi är på den här semestern, då blev jag...
Snacka om att du behövde bryta det, slå det fri.
Ja. Och när jag kom hem, alltså då får ni observera att jag har fyllt 18. Jag har tagit mitt körkort. Mm. Jag har tagit studenten, alltså 2 veckor innan.
Mm. Det är bra.
Och de kör den här stilen. Det slutar ju med att jag gjorde revolt. Jag är expert på att hitta de här... Trasiga. Som jag vill hjälpa. För att jag kanske själv behöver hjälp. Egentligen är det ju så.
Ja.
Men jag blev kär i honom. Och jag fick nej. Så var det en kväll. Då drog jag hemifrån i Bosnien. Kom jag aldrig mer tillbaka.
Nej.
Så jag tog ju honom. Och sen så sa jag att jag vill bli din fru.
Rakt på sig.
Ja, han tog, alltså det här är så sjukt. Eller vi dejtade lite smygt några dagar innan. Och det var han som frågade. Jag bara, ja, jag ska bli din fru. Och sen tog han mig, kom ihåg, till en sunkig lägenhet. För han vågade inte ta med mig. Han kom ifrån landet. Han bara hängde i stan, i den lilla byhålan. Jag bara, ja. Så där övernattade jag. Ja, och då låg vi med.
I den där lägenheten. Ja.
Och på morgonen, jag bara, jag måste hem till mamma och pappa. Jag måste. Jag vill inte ha den här rosa morgonrocken. Jag ska hem. Det får kosta vad det vill. Och det slutar ju med att han bara, nej, det går inte, du min fru. Jaha, sa jag. Så jag satt och tryckte den där lägenheten mitt i sommar. Min lilla syster var förstörd. Jag förstörde hela semestern.
Ja, det är klart du gjorde.
Sen sökte jag upp en släkting till mig. Jag bara, snälla, kan du gå och hämta mitt pass? För jag är fru nu. Alltså, jag var så... Kan hämta mitt pass och mina pengar som jag har tjänat ihop. Jag jobbar lite extra klädbutik här i Örebro. Jag behöver dem. Fan, jag gifte mig inte kronor.
Jag orkar inte!
Så jag tog ju... Ja, då mötte jag upp honom, fick mitt pass och sa du är död för familjen. Jaha, det har vi varit länge då, tänkte jag. Det här var ju skitkul. Där började min resa. Så jag gick ut till honom och jag bara, men, och låtsas att jag var jättekär. Jag hade ju ingen annan.
Nej.
Han bara, men gud, hur mycket pengar har du? Jag bara, lite. Han bara, vi sätter oss på ett tåg och åker till Sverige. Ja, det gör jag. Så vi hamnade ju för fan på stationen.
Nej, lägg av!
Jag svär vid mitt liv.
Nej! Mm.
Vad heter det? En liten, ett café vid centralstation. Och jag, han kände mig. Gud, jag har inte... Ringtollen leder till fel val. Hade jag haft en erfarenhet och kanske kunna pejla lite för att gå i skolan. Jag skyller inte på mina föräldrar. Men
nej,
du vet vad jag menar.
Nej. Ja. Och det var allt, det var okej för. Så är det ju bara.
Så var det, ja.
Och Berätta mer. Hur, alltså, vad
hur började det med honom? Om, eller,
i Sverige liksom. Ni har kommit till Sverige.
Vi har kommit, vi har tågluffat. Jajamensan.
Med dina pengar.
Vi kommer till Örebro centralstation. Vi har 50 kronor fick jag. Så, alltså, tänk dig tänkande då. Man är 18 och fattar ingenting. Nej. Jag bara, gud, vad ska jag nu? Vad gör vi? Så jag ringde min kompis. Hon var lite äldre, men hon har egen lägenhet. Jag bara, du, jag har gift mig. Alltså, hon bara, vad sa du? Hon jobbar som servitris på Adriatic så. Hon bara, va? Jag har ingenstans att väga. Jag måste bo hos dig några dagar tills mamma och pappa kommer hem från sin bilsemester. Då har jag honom med mig.
Vi bodde... Ni har hunnit komma tillbaka till Sverige innan de har liksom kommit hem från semestern. Pratar du med dem och din familj?
Nej, jag tror att det fanns en kommunikation som idag. Nej, jag var ju död för dem.
Ja, just det.
Och då tyckte jag att det var spännande. Ja, jag var så stolt. Ja. Spännande. Jag hade ju min man då. Tills jag flyttade in till min kompis. Och tills han hittade min adressbok. Där vill jag säga hur naiv man var. Och i min adressbok som jag hade med mig i den här resväskan.
Adressbok?
Ja, på den tiden var det adressbok.
Vad gör man hade... med den?
Ja, men Andersson...
Du vet, hemnummer?
Ja, hemnummer. Tills han hittade den en dag. Och jag fick så mycket stryk. Så mycket stryk. Och då var jag gravid med mitt första barn. Kanske bodde jag en och en halv månad. Jag fick stryk från A till Ö kan man säga. Alltså, nu, alltså det är fruktansvärt. Jag såg inte ut med mina ögon.
Och var då, det första gången han slog
dig? Ja, det var första gången. Och jag trodde att det var sista gången. Men det var det inte. Så att min kompis, hon kom hem på kvällen och såg mig. Hon bara, du ska... Han ska ut. Mm. Alltså, för han hade gjort... Han hade verkligen misshandlat mig. Och då var jag gravid, tror jag, i 2 månader.
Nej, men lägg av.
Och sen så kom hon hem från jobbet. Och när hon tände lampan och såg hur blå jag var i ansiktet. Jag hade ett litet vackert ansikte på den tiden. Men det syndes ju knappast. Då sa han bara, Amilla, han ska ut härifrån nu. Jag bara, aha. Och sen hade han tagit en kniv och satt i väggen. Så det var liksom blod på hennes. Så. Och vad gör jag? Fördömt val igen. Du är ju min man, jag är ju stolt. Jag drar. Nu flyttar jag in till min ryska kompis istället. Och så bröt hon och jag kontakten där. Jag skulle ha lyssnat på henne.
Ja, det skulle du. Men det är så jävla lätt att vara efterklok.
Så där, och sen så levde vi ungefär.
Har ni sett henne idag?
Nej.
Aldrig?
Nej.
Bor hon kvar?
Stockholm.
Hon bor i Stockholm.
Men du vet liksom om hennes liv nu, om man säger
det. Ja, jag har hennes son, hon fick bara ett barn, har kontakt med mina barn.
Okej.
Men det är väl ändå ganska fint.
Det är jättefint. Och han ringer alltid till mig, han kallar mig för gudmor. För, han, för hans mamma har ju, levde ju ett helt annat liv än vad jag fick. Så att han har ju, och han är lite så här halvbuse. Så ibland när han har problem eller bara tjejproblem eller någonting, då ringer han alltid till mig. Och ventilerar.
Faktiskt.
Ja, så vi har kontakt.
Men berätta mer. Alltså, det var första gången. Och hur länge hade ni levt då ihop? En månad?
Ja.
Vad hände?
2 kanske.
Ni hamnade hos en rysk kompis. Och hur expanderade den här hans våld? För det, är det någonting som är högaktuellt i samhället idag, så är det mäns våld mot kvinnor. Alltså det är, och det får fortfarande lika lite uppmärksamhet, och allt annat får mycket, mycket uppmärksamhet. Men du har... Precis som jag bevittnat eller varit i våld.
Mycket grovt våld.
Ja.
I många år.
Men hur länge var ni tillsammans?
Jag ska fortsätta vad som hände sen. Alltså, vi flyttade till min ryska vän. Det klarade vi av en vecka. Sen hittade vi något hotell som, jag vet inte, hans kompis var ägare där. Det bodde bara massa prostituerade thailändskor. Så där fick vi bo. Och där kämpade jag. Då var jag inne i graviditeten på 3-4 månader. Vi bodde kanske en månad, en och en halv. Vi hade inga pengar. Jag kommer ihåg jag åt baguette. Det ena var grönt. Det som var grönt, gammalt, åt jag inte. Ni kan ju tänka när man är gravid.
Ja.
Och det vita åt jag. Det var väldigt misär. Mm. Och jag var fortfarande stolt att kontakta mina föräldrar. Men sen en dag så fick jag faktiskt kontakt med mina föräldrar. Då kanske jag var i 4:e, 5:e månad. För då såg de att det hade gått för långt. Och jag ville inte att de hörde mycket från andra i stan. Då när jag var i blåslagen så gick jag ju inte omkring och visade upp mig direkt. Och sådär, så att till slut gick de med på att träffa mig och honom. Och så sa de att ja, nu är det ju en liten bubbla där. Alltså du vet. Vi får ordna ett litet bröllop. Jaha. Så jag gick på det här bröllopet. Jag trodde jag hade ägde en BH en sån. Så det var en bröllopsklänning. Jag bad en blomkvast. Och bara, nu var jag gift då. Enligt svensk. För att han ska stanna här. Ja, och sen blev vi mamma snäll och då, hon ville ju inte ha oss på halsen, så hon ordnade en lägenhet här i stan, en liten etta. Och jag kommer ihåg att jag ljög faktiskt för socialtjänsten. Och så sa jag att jag hade blivit på smäll. Ja, det var lite annorlunda på den tiden. Jag behövde möbler, så var det.
Fast du, alltså det där är sjukt, för jag gjorde samma sak. Alltså... Vi bodde på såna här jourhotell i Skärholmen, minns jag. Och jag var inte gravid då, men jag sa att jag var gravid. Och sen blir jag gravid. Men det var att vi skulle få hjälp.
Vi skulle få hjälp.
Ja, så att jag vet precis vad du menar. Men ni fick... Eller möbelbidrag.
Ja, att det är så hon såg giftesbilden på Ine Salla handen.
Va?
Det hade bröllopsavtal. Så hon ringer till mig när jag har fått ut en liten säng och en soffa. Hon bara, du sa att vi var din kusin det där. Jag bara, nej men alltså, nej, men, ja, vi kan gifta oss med kusiner också. Så jag skämdes ihjäl. Gud vad jag skämdes. Jag har gjort fel också. Men i alla fall, sen började jag jobba inom hemtjänsten som vi pratade om tidigare. Det gick ju kanske 3 månader.
Jag orkade. Hur fick du det jobbet?
Jag sökte. Man kunde gå på timmar. Ja. Jag kände att jag måste bli självständig. Så jag började jobba.
Och han lät dig, mannen?
Ja, han lät mig. Mm. Ja, det var sjukt alltså.
Och sen då?
Sen kom min pappa väldigt snäll. För han jobbade på en firma i Örebro. Och då fick han in honom där.
Men var du glad nu att familjen ändå hade börjat... För det fanns ju... Familjen hade börjat acceptera lite. Men han hade också börjat slå dig.
Ja, det sjuka var att mamma ordnade en lägenhet via sitt... Hon jobbade på ett kontor och jobbat där i 35 år. Mm. Så hon ordnade lägenheten alltså ovanför hennes kontor. Mm. Och jag tror att hon gjorde det medvetet för att ha lite insyn i vårt liv.
Ja, såklart.
Såklart. Jag berättar ju aldrig... Inte mycket berättar jag, alla gånger. Nej. Det hände. Så.
Men hur ofta började det hända då? Alltså, drack han?
Nej.
Nej?
Gjorde han inte.
Man kan inte skylla på någonting. Han bara liksom...
Jag kommer ihåg att när jag där började jobba inom hemtjänsten och min dotter ska komma där i april månad, alltså ni hör ju det, från sommaren till april, jag ska redan föda. Då började han någon gång i januari, februari, fick ett jobb på pappas firma. För de ville på något sätt ändå hjälpa så att det skulle bli självständiga, självboende och så. Ja, då gick han ju dit och jobbade en månad och så fick han höra från en annan jugge att man kunde ta ett facklån. Inom facket. Ja. Jag visste inte ens vad det var.
Nej, jag vet inte ens
vad. Så han tog det bakom ryggen på mig innan jag ska föda. Så han tog ut 50 000 på den tiden. Vi pratar om 89 nu.
Ja, det är mycket.
Så han bara, jag är hemlängtan. Jag visste inte om det här lånet. Han bara drog. Jag lämnade mig.
Skämtar du?
Så var han nere i hemlandet. Och sen spenderade pengar. Jag vet inte vad han gjorde där nere. Han var borta innan hennes födsel. Och så ringer han, då får jag ett telegram från Danmark. På den tiden var det telegram, förstår ni?
Finns en app som heter Telegram också nu.
Gud, helt sjukt. Och då fick jag ett telegram att jag måste skicka pengar via posten.
Nej, lägg av.
Fan, han hade inte råd att köpa biljetten.
Nej.
Inte. Jo,
nej.
Till Sverige.
Gjorde du det?
Ja, jag ville ju ha min man. Vi skulle ju föda barn. Förstår du? Ja, så kom hon och sådär.
Hur många barn fick du med den här mannen?
4.
4 barn?
Mm, jag fel kön på varenda en. Från början. Han ville ju bara ha en pojke.
Nej.
Så han fick ju det. Så att vi fortsatte våran konstiga...
Men,
är ju jävligt vackra.
Ja.
Och de ser ju nästan likadan. Alltså man ser ju att de är syskon. Mm. Alla fyra utav de här.
I pappas ögon.
Har du någon bild på han?
Ja, inte med mig.
Nej, någon gång måste jag, det skulle vara kul att få se.
Jo, men de påminner om varandra. De har ju hans ögon. Med mina stora ögon med snea. Ja, vi fick vackra barn.
Det var det. Mm. Men vad hände sen då? För den här mannen lever ju inte idag.
Oj, det är en lång resa. I alla fall under de här 10 åren. Sen fick jag hans efterlängtade son. Jag hade ju 4 barn innan jag var 25 år. Det var ju liksom bara så. Och mellan de här graviditeterna...
Bodde ni i ettan då?
Nej, vi hade flyttat. Ja. Vi flyttade till ett annat område.
Mm.
Så. Så kom jag hem med hans son. Och då kom nästa... Där började han dricka lite alkohol. Alltså sådär, typ ta in den här arbetslös, sunkiga... Kriget hade brutit ut i Bosnien då. Hans familj hade kommit hit.
Jaha.
Ja, 91-92. När jag fick min son.
Okej.
Okay. Så att då hade han ju etablerat sig lite mer här.
Ja, just det.
Och nu satt de och snyftade om det där kriget där nere. Och hade anledningar att umgås mer och må dåligt.
Tillsammans.
Tillsammans.
Mm.
Så jag kommer ihåg när jag kom hem med min son. Efter en vecka så kastade han ut mig på balkongen. Det är februari månad. Och bröt mitt finger. För att jag gick in i vardagsrummet och sa, kan ni bara sänka ljudet?
Nej.
Så att jag förlorade min bröstmjölk och så fick jag stå på balkongen. Han tyckte det var helt okej. Först kastade han ett glas i mitt huvud när jag gick in med ett barn i famnen. Och jag bara, snälla, kan ni sänka volymen klockan 4 på morgonen, grannarna? Så fick jag ett glas i huvudet. Och sen när jag försökte skydda bebisen, och då reste han på och skulle visa sina machograbbar att nu. Och så bröt han det här fingret faktiskt. Och sen räckte inte det. Utan då skulle han köra ut mig i snön lite på balkongen där. Han bara, där kan du stå och kyla av dig lite. Lägg ifrån det barnet.
Oh,
sen när jag kom in i rummet, vi hade 3 rum och kök då. Då på något sätt så drog jag till mamma på kvällen. Då började min andra resa. Den här destruktiva livet.
Oh.
Att då började jag dra hemifrån istället. Jag trodde att... Sen fortsatte det bara. Det eskalerade.
Ja.
Mer och mer och mer och mer.
Hur skilde ni er?
Vi skilde oss på det sättet att efter 10 år...
Du hade ihjäl han. Nej,
nej.
Jag skojar.
Nej. Han gjorde mycket. Alltså, han drog eld i brevlåda.
Men alltså, var han född psykopat? Eller blev han det?
Jag tyckte synd om honom.
Ja. Men såg du några tendenser? Jag menar, ni var unga i Bosnien när du hade rosa morgonrocken. Men jag menar, det kanske inte är jättenormalt av han att bara lämna sitt land och dra till Sverige.
Alltså, hans uppväxt, det är den, alltså, den var ju... Jag tyckte synd om honom.
Mm.
Alltså så. Hans uppväxt var så att han blev lämnad själv och 5 syskon. Av en mamma som drog till Tyskland. Så han växte upp med sin pappa. Han gick inte i skolan. Han blev lite så halv... Han slogs, alltså på den tiden så slog man.
Ja.
Tränade muskler. Han hävdade sig på det sättet. Man vet inte från dag till dag om någon kanske hade mat på bordet.
Mm.
Var bara en syster där. Så att han hade ju... Hans första kärlek egentligen...
Och genast lämnade i tonen honom. Så börjar man tycka synd om honom. Fast sen blir man påmind över vad han utsätter.
Exakt.
Och har utsatt andra för.
Ja, fast det är det som skiljer. När man lyssnar till han som han var ett som barn.
Ja.
Det är ju liksom, det är ju barnet vi ser där.
Mm. Ja.
Hans val som vuxen man är ju helt andra. Och han väljer att föra de här sakerna. Liksom, aggressionerna mot dig då. Det är de som är sjuka liksom.
Mm. Men han sa ju till mig också att jag gör ju det här för att jag älskar dig.
Ja, det är
och,
klart.
Och så. Just. Jag kan inte hantera det.
Mm. Så mycket för, kärlek.
Ja, grejen är den att när jag hämtade honom, jag gav ju honom, jag kommer ihåg när han gick ner på ICA. Han hade ju aldrig sett en avokado eller kiwi. Vi har ju inte sådana frukter.
Nej.
Lite... Och hela min lön, jag gjorde verkligen allt för att han skulle må bra. Jag bara, men vi handlar för lilla korgen bara för att du ska få äta och må bra och prova Sverige.
Men så där har ju du alltid varit. Ja,
kulla honom med jobb, snälla gå till jobbet, vad gör han? Sabba för sig själv. Han istället tar ett lån och blir av med jobbet, skämmer ut min pappa.
Ja.
Alltså det var ju bara krokben hela vägen.
Ja.
Jag ville väl. Han kanske också ville väl, men han hade inte verktygen att kunna hantera det.
Mm.
Och så blev han ju nästan besatt av mig.
Mm.
Och sådär. Så när jag väntade mitt tredje barn, ja då skulle han ju rispa upp grisen i magen på mig. Och så att det var otrogen och sådana saker. Så jag har ju varit med om väldigt mycket. Jag fick ju rymma, för då skulle han ju in och våldföra sig på BB. Så de fick ringa larmknappar och vakter. Mm. Och sådär. Men jag förlät ju. Alltså. Och sen fick jag ju via... Ja, till slut, som jag säger, jag fick ju till slut sista två åren besöksförbud på honom. Så. Men det spelar liksom ingen roll, för att i och med att han hade alltid vägen att jaga. Ja. Så han infann mig. Om jag var på hennes Mauritz till exempel, så var ju han där. Mm. Och sådär. Sen har jag bott på alla de här hemmen här i Örebro. Mm. Jag ville aldrig anmäla honom, jag anmälde aldrig honom.
Nej.
Men det var för att det var pappa till barnen.
Så mm.
Det var ju likadant i mitt fall. Jag anmälde inte heller. Alltså man, jag sa hellre när polisen stormade in med insatsstyrka och jag hade blod i armar att jag hade varit självmordsbenägen. Hellre än att säga att han har knivhuggit mig. Men
idag skulle jag göra.
Ja, exakt.
Alltså,
exakt.
Det finns inget... Ja, det finns, Brott. Men en kvinna är försvarslös. Mm. Och barn är försvarslösa. Mm. Äldre är försvarslösa. Alltså det är bara att sätta dit dem. Mm. Det finns inte en chans att någon skulle kränka mig idag. Eller ett tårstrå skulle fattas.
Nej.
Men förstå vad du har behövt gå igenom för att få den självinsikt. Eller liksom vad heter det? Självkärleken. Mm. Liksom.
Älskar du dig själv idag? Alltså som människa?
Ja. Mm. Jag bara,
älskar du dig själv?
Alltså jag satt
typ och
tänkte, jag satt och tänkte på det förut, så att ja, det är klart att jag älskar mig själv. Men
är så jävla klart.
Bryr jag mig om mig själv då?
Ja,
det är en fråga. Det är skillnaden.
Ja. Ja. Jag är inte tillräckligt mycket ego som jag borde vara, tror jag.
Nej.
Eller har respekten liksom så.
Det är sant.
Mm.
Det är som när folk frågar mig, men vem är du och vad har du gjort och vad är det? Alltså jag brukar summera nu för tiden, vad har jag gjort om mitt liv?
Mm.
Det kommer.
Mm.
Vad har jag gjort? Med alla de här problemen. Jag vet att jag jobbade. Även jag började jobba. Tillbaka till honom då.
Ja.
Men han ställde sig. Jag hade ett jobb som jag älskade på fritidsgården. Vasaskolan. Jag bara älskade. Jag ser mina elever än idag. De var bästa fritidsgården. Och då hade jag två barn. Men han förstörde. Han fick ju för sig då att jag låg med min kollega, alltså så. Jag skulle få fast jobb, jag var så glad. Jag var uppe i Mellingeskolan i och med att jag hade tvåspråkig också under, det pratade om 90-talet. Då var jag sån här resurslärare. Jag pratade och hjälpte. Och än idag, några har växt upp nu och blivit vuxna och så. Men det var saker liksom, jag kände att han tog mycket självkänsla, inte bara fysiskt, psykiskt, självkänsla, du vet.
Han tog till och med jobben ifrån dig.
Jag fick sitta där med fyra barn istället. Och där kan jag, som du säger, vem är jag idag? Jag är idag bara... Nu, jag älskar att känna mig behövd. Jag lever på det. Spring om det är grannen som ska ner något i källaren eller något av mina barn som behöver något. Men inom gränsen. Så.
Ja. Mm.
Men nu känner jag mig så här, nu är jag i den åldern när jag känner så här, vem är jag?
Mm.
Vad har jag gjort med mitt liv?
Mm.
Jag har en sladdis. Jag väntar bara på att han ska bli 18. Ska jag dö snart? Alltså, allt är skrivet av Gud. Mm. Jag kanske ska dö imorgon. Eller om 5 år, 10. Nu är man för gammal, man är förbrukad. Alltså, ska man träffa någon ny i livet? Ja. Det går inte. Det finns ingen plats för mig själv.
Mm.
Sen om jag älskar mig själv. Ja, vissa kan se en spegelbild bara, wow. Jag
men
tycker om mig.
Ja, men precis. Men om vi säger att du skulle få välja från nu.
Ja.
Vad, alltså bortsett från vad som har hänt och allt så. Bara utgå från dig själv. Vad skulle du vilja göra?
Skriva en bok.
Ja, jag skulle vilja skriva en bok.
Skulle du vilja jobba som författare?
Jag har funderat på att sitta och skriva.
Det finns inte ett enda bokförlag som inte skulle ta din idé.
Det är min.
Du skulle kunna göra en självhjälpsbok.
Ja.
Mm.
Men jag sitter och funderar på vad jag ska rikta in mig på. Mm. För det finns så mycket, jag har så mycket dåliga erfarenheter som jag skulle vilja dela med mig.
Mm.
Ja, för den utbildningen du sitter egentligen.
Ja, det finns inte.
Ingen kan ju få den.
Nej, så. Nej, det kan inte.
Så därför gör du en bok i flera upplagor. Det kommer i olika delar.
Mm.
Det är faktiskt folk som har...
Nej, men jag alltså, har det inte, är klart att du ska göra det.
Jag har inte den befogenheten och jag har inte de kontakterna.
Man behöver inte ha det. Man börjar skriva en alltså, presentation om vad till dig själv först. Vad är det du vill få ut med boken? Alltså, du måste få det konkret för dig. Vad är syftet? Vad vill du få till? Alltså, vad är grunden? Hur ska den vara uppdelad? Hur ska du prata i kapitel? Eller ska det vara liksom en självbiografi? Eller ska det vara en utbildningsbok? Mm. Sen när du skriver ett lite kortare presentation så skickar man, googlar upp bokförlag, olika bokförlag, presenterar, du kan prata, du kan sälja in idéer och dig, alltså så, du är duktig. De kommer nappa. Det är inte svårare än så. Därefter börjar de att hjälpa, ni har ett möte, de hjälper till med hur strukturerar vi upp det här, vad har vi för mall. Alltså det man gör det så svårt i sitt huvud. Man tror att allt är så jävla långt bort. Det är inte det.
Men om jag tänker så här också då, för så här kan jag känna ibland. Om jag tittar tillbaka på mitt liv, så hade jag kanske önskat, alltså vissa saker klarar inte jag att se på till exempel sociala medier. För jag blir så här, jag är så trött. Och det har varit så mycket av det. Vi säger så här, det har varit mycket med SIS. Jag klarar inte ens av det, för jag blir så här. För det första så vet jag att det finns två sidor av myntet.
Och pratar SIS-institutioner.
Ja, SIS-institutioner. Ja, och vet du, jag, det är ju inte så att jag förespråkar dem på så sätt liksom. Jag har ju själv varit på ganska många liksom. Och jag vet att jag, vissa av gångerna så kanske jag behövde vara där liksom, så är det ju. Men jag kan liksom inte sitta och för det första så skulle jag aldrig sitta och backa socialtjänstens knäppa beslut. Men jag kan inte heller i min hjärna gå in i de här problemen, för att det tar för mycket. Så jag vill bara typ mota bort dem och låtsas som att de inte finns ungefär. Och då kan jag känna så här att lite psykopat, det jag inte ser finns inte, och jag vill gå vidare och göra någonting helt nytt liksom. Men vad skulle det vara? Har du någon sån tanke? Någonting du aldrig har testat, alltså bara som du liksom bara fick välja precis vad du ville?
Du tyckte inte att min bokidé var bra?
Jo, eller? Men jag tänker så här, bortsett från, men du fattar vad jag menar?
Ja, jag fattar.
Alltså jag skulle kunna tänka mig att föreläsa eller skriva en bok. Jag är för gammal för att ställa mig vid skolbänken. Min dröm har alltid varit att bli advokat. Och det är min hemliga dröm sen jag var liten, som jag inte fick uppfylld. Jag har bara 2 år gymnasiekompetens, ja, så. Men annars hade jag hade gått in i det så helhjärtat.
Vet du, det är min dröm också från när jag var liten. Det är faktiskt lite kul.
Alla utsatta, alltså barn, jag skulle köra över dem.
Det hade det.
Hade jag gjort.
Fattar du vad synd att du inte har uppfyllt den drömmen för vad du hade kunnat göra i salen i tingsrätts. Alltså, förstår du?
Jag vet att jag har gjort underverk.
Ja, jag vet också det.
Jag kan syna dem där.
Du kanske ska följa med, hon kanske ska följa med oss ut och föreläsa. Till de lite äldre. Det kanske skulle vara jättebra. Det är genom att hjälpa andra hjälper man sig själv. Det är lite av egoistiska skäl gör jag vissa saker för. Men det får man vara.
Vi var inne på det förut när jag gjorde en föreläsning på Kumla.
Jag berättar snälla lite om den.
Jag fick en dag på mig. Ja. Typ. Jag fick besked på fredagen och jag skulle infinna mig på måndagen. Och skulle en föreläsning om, de brukar ha det en gång per år. Försoningsvecka kallas det. Och då väljer de verkligen ut interner från varenda anstalt. Inte alla anstalt i Sverige, utan vissa speciella. Alltså lite större och så.
Det här är ju en av Sveriges...
Ja, Kumla, anstalten pratar vi om, där jag var på. Men så de får en till, och sen så går de verkligen igenom dem, för att de ska verkligen vilja ångra sig. Det är inte bara, ursäkta, bullshit.
Nej.
Utan det är utvalda interner.
Ja. Och de är också människor. Varför blir de utvalda? Är det för att de ser hopp i dem, eller för att de har suttit länge? Eller?
Det här är ett projekt som börjar från Sydafrika. Så att jag vet inte riktigt, jag vet inte riktigt hur de väljer ut dem. Jag kan inte, men de får väl anmäla sig på varje avdelning.
Okay.
Och sen så går de väl igenom vissa frågor, en del kanske kuggar eller om de, jag vet inte, de väljer om känslor eller men hur som helst så var jag där. Och jag vet inte. Det kändes jättebra. För att som du säger, man läker sig själv.
Det gör man.
I och med att jag har också varit där inne 700-800 gånger.
Som medsökare?
Som besökare. Som besökare. Faktiskt med min sista barn.
Jag är lite bakis idag.
Det är helt okej.
Men inte med din man?
Nej, utan jag har ju haft en man som har varit där.
Ja, är det samma man?
Nej.
Nej.
Han kom sen med. Honom har ett barn med idag som är 16 år.
Just det.
Men idag gick jag in, eller då fick jag gå in som föreläsare och det var ungefär 3-4 månader sedan tror jag.
Ja.
Och då läkte jag mig själv. Ja. Det var där vi ju
ja. Vuxit lär du ha gjort. Alltså det var skitstort liksom komma hit och lära dem.
Ja.
Lite, eller lära, alltså, vad ska man säga?
Jag pratar precis som jag pratar här.
Alltså, ja, men man får utbilda lite grann.
Ja. Inte så utbildad, utan jag frilansade. Jag gick dit med mina känslor.
Ja, men precis.
Och läkte mig själv och pratade verkligen. Vi tog upp vissa saker. Jag visste inte ens vad vi skulle prata om.
Finns det någonting av det ni pratade om som du kan berätta om här? Utan att gå in på någonting.
Jag gjorde ju först och främst en presentation lite av mig själv.
Ja.
Och att jag har också varit medberoende. Mm. Hur det är att vara på utsidan. Känslor.
Och hur är det då? Att vara på utsidan och vara medberoende.
Det är tufft. Mm. Jättetufft är det. Det är, alltså, det är en familj som slits i tu.
Mm. Om och om igen.
Ja. Sen är det också man lever med en människa. Man kanske inte vet exakt vad han håller på med.
Mm.
Han hamnar bakom lås och bom. Hela ens liv rasar ju. Mm. Samtidigt som det är kärlek. Alltså känslor inblandade. Mm. Man blir, en människa är ju jättestark så. Då blir man patriot. Man tänker bara på de här bra sidorna. Man ska finnas vid hans sida. Ah. Man ska köra hela.
Man är Bonnie och Clyde.
Och man ska få underlätta hans straff. För att inte han ska göra dumheter där inne.
Hur många gånger har du åkt och hälsat på?
Jag har gjort rekord på Kumla.
Ja, det är så.
Mm, på Kumla har jag gjort rekord.
Ah.
Det sa de. Till och med när han blir frikänd. Nu pratar vi tillbaka i tiden 2011.
Ah.
Så kom de in med en tårta. Och sa, kan inte du och din son komma?
Nej.
Ja, men jag vill aldrig mer se er. De var bara jättegulliga, ja. Besökspersonalen. Alltså jag har inget agg mot dem. För mig har de varit, oj oj oj. Men vi bodde relativt
nära. Men det är också ganska sjukt. Alltså om man tänker, alltså förstår du har besökt en anstalt så många gånger så att det känns helt okej att vara där till slut. Förstår du?
Det är mitt i andra sig, hem.
Ja, exakt. Och det blir också sjukt.
Fast det blev inte. Alltså, grejen var den att när jag,
det är ännu sjukare,
efter
att du
mina, det här dåliga äktenskapet träffade jag en man 2005 som jag blev jätteförälskad i.
Mm.
Jag ska inte ljuga. Alltså, han hade allt. Jag kände mig första gången värdig. Men tyvärr, ja. Sådär, så att vi började leva i samboliv i 2 år.
Hur avverkades den andra mannen då? För han kan ju inte ha varit lätt att skilja sig ifrån.
Mm. Nej, alltså han, det avslutades så att han satt på ett straff.
Okay.
För någonting helt annat.
Okay.
Och jag snubblade över en annan kille och när han kom ut och ja,
släppte han dig då?
Han släppte mig då. Ja, så att och sen skaffade han en fru och 3 barn och då var han liksom redan passé.
Ja,
men då hade jag haft nästan 1 år på mig att skaffa styrka.
Ja.
Jag tänkte jag måste prova en metod så att bli av med honom.
Ja. Och det funkade. Förlåt, det är jag som inte har stängt av ljudet.
Så där och sen.
Men tillbaka till föreläsningen på Kumlaanstalten. Vad fick du för, alltså vad, jag är lite nyfiken. Alltså det var ju intagna där.
Mm.
Mellan vilka åldrar? Och hur såg de ut? Ser de bra ut?
Ja, en del gör ju det.
Ja.
Tyvärr, ja. Säga, de är också människor.
Ja,
jag har
definitivt.
Inga agg mot dem. Jag skulle ljuga och säga att oj, oj, oj. Alla
nej,
kan
men jag
hamna
skulle
där.
Vilja hjälpa varenda en.
Ja. Alla kan hamna där. Mm. Det spelar ingen roll om det är vem som helst.
Mm. Mm.
Men, men det var ju så att jag skulle gå dit och föreläsa för den här försoningsveckan. För det var en annan familj som skulle komma in och kunde inte. Så jag gick bara in och sa hej, jag heter så och så. Så fick jag sitta på en stol.
Ja.
Bland, det var väl 12 eller 13 interner var det. De oftast, eller de mesta hade livstidsdomar faktiskt.
Mm.
Och så var det imamer, präster.
Livstidsdomar? För vad? Vet du det?
Nej,
nej.
Jag vill inte. Alltså jag får inte veta det. Nej, jag är bara typ en hemlig gäst. Nej. Jo, jag ska komma till det. Så jag satt och pratade lite. Så. Jag berättade att jag hade varit där på besök. Att det var annorlunda att gå i kulverten. Ja, du vet sådär.
Ja, ja.
Att min man har suttit här. Att jag har 2 barn som också sitter inne. Jag vill inte nämna var de sitter.
Nej, nej.
Det här är inget främmande för mig. Men jag vill ändå inte sänka de här personerna. Utan jag verkligen vill berätta utifrån hur det är på utsidan. Och vad vi går igenom. För att det kan vara lättare för dem att ta till sig.
hur de har skadat sina familjer.
Precis, än att en mamma sitter och tjatar. För jag vet ju från mig själv. Jag kan, en människa måste vara klar med det de gör. För att vilja, och då är det klart.
För att vara mottagen.
För att vara mottagen. Jag kan sitta och tjata på mina barn eller hit och dit. Vill de inte så vill de inte. Men jag gick in verkligen med känslor. Och jag är ingen statist, utan jag grät. Och jag berättade hur jobbigt det kan vara. Hur svårt det är. Även om de är på utsidan. Att de inte lägger ner i tid. Ända blir det kistan. Eller så blir det... Hur stressad man är som förälder. Skyddade nummer när de ringer på natten. Ja. Det är inga lätta situationer.
Nej.
Hur jobbigt det är. Hur förnedrande när man kommer till besöksrummet. Att man kanske måste... Lyfta ursäkta på skinkorna. Skaka håret. Bara för, 9 dörrar innan jag kommer till min man. Eller till mitt barn. För att se honom. Och sådär. Nej, men det är liksom det. Och hur svårt det är också att se andra människor som är på utsidan som de kanske har skadat också. Vi är ju kvar. De är skyddade. Alltså man blir både förbannad, ledsen, arg. Och hela det här kittet. Vi är ju kvar. Vi vet ju inte om han kanske har skadat eller rånat. Eller skyldig någon någonting. Och kanske tar bror eller mamma. Alltså så ser det ut. Det är för jävligt.
Det är för jävligt.
Men kodexer.
Förstår du vilken stress du har levt i? Alltså vi släpper liksom, om vi säger att du har vuxna Amilla, där du dina barn är relativt vuxna och stora, du har inte de här, du är inte gift med de här männen, du är fortfarande traumatiserad av din unga Amilla. Sen på allt det här som faktiskt sker. Vi pratade husrannsakan, vi pratar samtal på natten, vi pratar om det är någon som har gjort någonting dumt, sitter, hur man skadar familjer. Jag menar, titta bara på vad som händer i Sverige just nu med kurdiska räven och allihopa. Så det skjuts högt och lågt. Hur hanterar du det? Din hjärna. Jag såg på ett program.
Man är hjärntrött.
Ja, din hjärna måste vara skadad. Det skulle vara intressant att se hur din hjärna såg ut. Men det är sant. Man kan skanna den. Och så ser man en hjärndoktor. Kan se hur skadad den är på grund av trauma. Och liksom hjärnan blir skadad.
Men samtidigt så tror jag också så här. Att därför du har, alltså för jag tror ju på sånt här. Att man kanske inte... Det är ju inte så att du får grejer för att du har skapat det själv. Men ingen annan än du hade nog klarat av det. Du har fått det här för att du klarade av att hantera det. Och faktiskt leva fortfarande.
Till
och... För att vad jag vet, alltså jag känner ju inte alla dina barn. Men jag känner ju till dem. Och jag har faktiskt aldrig hört att de liksom har varit, även om det har varit grejer som har hänt. De är inte elaka människor, de är fina människor. Moral och allt vad det nu kan vara. Och jag menar, att fixa det med den här stressen och pressen. Det är ju ganska stort faktiskt.
Absolut.
Och sen även, de har ju själva barn, visst har de också, tror jag.
Ja,
och jag menar, det är också fint.
Och de är fina föräldrar.
Ja, exakt. Ja, för att jag...
jag fattar vad du menar. Ja.
Alltså, den bästa egenskapen med mina barn är att de har ett hjärta.
Ja, men det är det jag menar.
Alltså, och det låter kanske jätteskevt. Alltså, de tänker så här, men de har gjort massa skit kanske, eller gjort dumma saker.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Men vem har inte gjort det? Alltså,
ja.
Men jag säger att de har ett hjärta.
Ja, men det där
de är godhjärtade. Ja. Och det är egenskap som jag inte kan... Som jag är väldigt stolt över.
Ja.
Sen att livet har gjort deras gång. De har inte haft det lätt heller. Jag själv. Alltså det är en mamma. En ensam med 6 barn. Alltså jag vet inte om jag har barn. ta ett barn, två, ja, de skriker ut i samhället.
Ja, ja, ja,
jag fick ihop
ja.
Det någon gång. Alltså på något sätt. Jag är stolt över mig själv på det sättet. Mm. Sen ska man skydda dem också.
Mm.
En del har ju diagnoser. Alltså det är inte
ja, men jag tänker, du har gjort det du har förmågan att göra. Och det är ju faktiskt...
Ja, jag har tagit bort mitt liv för att investera i dem.
Ja.
Och ändå så kan man känna sig misslyckad. Ja. De blev inte advokater. De blev inte där och där och där. Nej. Men jag är fortfarande... Jag älskar dem.
Men de
och
de lever.
Som de är,
och de
lever.
Ja. Mm. Absolut. Absolut, och alla är ju, alltså säga vad man vill, alla är ju självständiga.
Ja, det är de.
Alltså, ja. Så är det ju.
De har lärt sig över det.
Ja,
de har ju liksom aldrig haft de här verktygen som jag kan känna sorg över. Jag menar, även när vi separerade, deras första pappa bodde i stan, 2 kilometer. Mm. Jag måste, det är inte fint att prata över döda människor. Men hans liv såg ut så. Jag vet inte vem som bromsade hans fru, eller han, eller inte. Kanske var lättare så. Men du vet, normala föräldrar, alltså inte en enda avlastning fick jag.
Nej.
Med 4 barn.
Nej.
En natt.
Nej.
Ett födelsedag.
Nej.
Alltså, de bär ju också med sig så här, vad då är det fel på oss för?
Ja,
vi
ja,
bor
ja.
2 kilometer ifrån.
Ja,
det hade varit skönt. Det kanske hade sett lite annorlunda ut.
Såklart.
Oavsett vad han är för förälder.
Mm.
Så bara avlasta för mig.
Ja.
För jag gick ju på knäna.
Mm. Ja. 4 barn.
Det
ja.
Går inte, det är tekniskt omöjligt att hålla koll på 6 ungar.
Ja, ja, ja.
Jag säger så här, jag älskar mina barn. Alltså hemma, jag överlevt, alltså nu pratar vi barntiden.
Ja.
På grund av att jag har haft väldigt mycket, min hjärna, du vet, när jag diskar så tänker jag på vad jag ska laga för mat.
Ja.
När jag lagar mat så tänker jag på vad ska hända om en timme, möte, hit, dit. Allting har bara gått på rutin. Jag sov på en balkong, det vet du, Jasmin.
Ja.
Alltså, för att alla ska få plats och alla ska få mat i munnen och deras kompisar och allting.
Ja.
Men det har inte varit lätt.
Nej, men jag tänker då så här.
Men och hemma har det varit lugnt.
Ändå alltid varit snygg. Och du vet, naglarna ska målas. Alltså,
ja.
Det är också ganska sjukt.
Det är jättesjukt.
Ja.
Ja, men
det har ju varit din grej. Alltså, jag tror det har varit viktigt.
Stolt.
Att, ja, men du måste få behålla någonting.
Det är jättesjukt. För, ja, precis. Behålla någonting.
Mm.
För att du vet, det finns dagar när jag ligger i sängen och bara jag vill skrika som i filmer. Du vet, man bara... Ah! Men nej, jag kan ligga och gråta. Jag vet inte vad det är för fix i det som du är inne på. Men ingen får se mig svullen, gråtig.
Nej.
Utan jag ska gå ut med stolthet. Rakryggad. Mitt röda läppstift.
Ja.
Och bara, fuck världen. Ni kommer inte åt mig och mina barn.
Nej.
Vad det nu är för något problem.
Ja, ja.
Alltså det är jättekonstigt att tänka så.
Men jag menar, det är ju så
att...
Ja, men det är ju det. Och sen så är det ju liksom när man hör andra människor som kan gnälla sig över, men inte fan vet jag, fågelskit.
Bagatell.
Ja, precis.
Liksom. Nej, men alltså,
det är jävligt frustrerande.
Ja,
jag
vet.
Det.
Och det är därför jag tänker att... Alltså, jag tror ju inte att det finns så många fler som hade klarat det här. Liksom.
Nej, men det får jag höra från myndigheten. Men jag ska ju ändå eloge dem. De brukar stanna upp och bara... Men, hur mår du, Amina?
Ja, men alltså, det finns ju de som är bra där också.
Ja, ja, så är det.
Julia. Men de är bra när man är ärlig själv.
Ja, ja, ja.
Jag ska inte ljuga. Jag säger liksom, jag har sett... Vi pratar om polisen till exempel.
Mm.
Bra poliser, dåliga poliser.
Ja.
Jag har sett liksom de här som inte har en kunskap som står och sparkar mina barn. Jag hittar dem i glanshammar. Det är inte okej.
Okay.
Jo då. Och allt möjligt har jag sett i mitt liv. Så jag har sett de bra poliserna.
Mm.
Jag kan skoja med dem. Jag bara, men gud, är inte Mats Tern här? För han är snygg. Han får komma in i nya hus. Men jag bemöter dem på ett fint sätt också.
Ja.
Och jag är en väldigt ärlig person. Jag säger som det är.
Men jag tror också att det är för du har ju ryggen
så
fri
samma
för
sak.
Dig själv.
Mm. Jag har ingenting att hymla om. Jag har sagt till dem, liksom, jag har hittat Ribbingsgatan.
Mm.
Har jag problem och känner oro för någonting?
Mm.
Jag kommer.
Mm.
Jag går inte in och är stolt. Jag vill inte att ett barn kanske ska bli missbrukare. Eller
nej, nej.
Utan då hjälps vi åt.
Ja.
Det, jag förskönar ingenting.
Nej.
Men man vinner
det som
ingenting
där. Nej. Alltså de är till för att hjälpa till.
Ja. Ja, precis.
Sen kan de ha olika attityder och olika sätt att prata och så där. Men alla människor passar inte för alla. Jag passar inte till för alla.
Nej, men då får man ju visa att man kanske då i de stunderna vet faktiskt vad man snackar om, att prata kul dem.
Ja.
Alltså om man vet med sig att de sitter och har fel.
Personligen mig är ju folk jag gör åt för liksom när de möter mig så. Men det är också någon slags, alltså jag har alltid, mig älskar man eller hatar man. Ofta så hatar man, alltså förstår du, för att man är rädd eller hittar på massa saker och sådana saker. Du vet vad jag menar. Alltså,
ja, men du är en stark person och antingen älskar man dig eller så hatar man
ja,
dig.
Det är så jag
vill säga.
Men jag tror ju också att det kan vara så här att de flesta kanske vet i namnet vem du är.
Mm.
Och då får man en, vad heter det, inte förebild, vad fan heter det?
Ja.
Fördomar.
Ja,
fördom.
Precis. Mm. Och vilket är jävligt fult egentligen.
Ja, det.
För att det är ju ingenting som man ska ha människor överhuvudtaget. Alltså för att,
men det har vi också pratat om, fördomar. Alltså fördomar har man, mer eller mindre, oavsett. I små
ja, alla
saker
har
också.
Det. Ja.
Vi kan prata på liksom
Ja, men det ligger liksom inbyggt.
Ja, men det gör det. Det gör det.
Sen är det också folk är rädda för ärlighet. Ja. Jag är ju sån även mot mina barn. Jag är sån mot mina vänner, grannar. Mm. Jag menar, tycker jag att du är en hårfärg, då kommer jag säga det. Mm. Och jag vet att du bemöter det på samma sätt också. Mm. Jag vill inte ha snicksnatt eller snitchnatt eller vad det nu kallas. Mm. Utan alltid med öppna kort. Mm. Vart är en, vilken situation jag än befinner mig. Mm. Det är ingen som vinner.
Nej, fast människor är ju som sagt rädda för ärligheten utifrån att höra. Det är ju inte kul. Mm.
Nej.
Det är ju så.
Men...
Mm. Tredje mannen då?
Han är utvisad.
Han utvisades.
Jag säger, jag har inte haft någon tur i kärlek.
Nej, det har du inte.
Mm.
Han fick ju sin dom och sin livstidsutvisning.
Men va, om man bara liksom tänker fritt här och bara liksom bara för att analysera lite. Alla tre männen har suttit i fängelse.
Mm.
Alla tre männen har haft mindre bra egenskaper.
Mm.
Hur hittade du de här männen? Eller hittade de dig? Eller varför har du, om vi bara liksom analyserar lite, varför har du dragits till de här männen och inte Mats på polisen till exempel?
Som sagt, den första tog jag nog första bästa valet för att jag skulle trotsa och
just det.
Så. Mm. Och jag trodde de skulle vara jättestolta över att hitta en man från mitt land och, på semestern. Och, ja, men du vet, hela det här kittet, ja. Det slog ju sig inte. Jag gjorde absolut inte dem nöjd och inte mig själv heller.
Nej.
Ja, min bästa ålder, min bästa tid i livet mellan 18 och 28 var bara fysiskt, psykiskt misshandel. Vissa bra stunder, jag ska inte ljuga. Men jo, det var men mycket klart, konstigt klart, alltså.
För annars skulle man ju aldrig kunna stått ut.
Mm, resultatet blev ju 4 barn då.
Ja.
Två, ja, så. Mm. Den andra vill jag helst inte prata om.
Nej. Då gör vi inte
för det. För det finns inga ord att säga om honom.
Nej.
Det var någon livlina jag hittade bara för att bli av med första, tror jag.
Ja.
Du vet, hungrig på kärlek och han var lite yngre än mig och sådär. Men det resulterade i ett väldigt fult brott. Grovt, han gick mig bakom ryggen.
Mm.
Så det kan ni liksom se genom fingrarna och tänka att här är hon skadad igen.
Ja.
Det som blev så bra blev bara dömt.
Ja.
Mm.
Så gick jag själv i några år.
Ja.
Och då träffade jag ju min sista. Och han var 10 år äldre. Jag tänkte, nu, det här blir jättebra.
Ja.
Han såg ut som en norrman. Han var här på besök. Och han jagade mig i 3 månader innan ens hon fick en blick om mig.
Ja,
jag tyckte jag var så ful.
Hur ser en norrman nu?
Nej, men de säger att de var så här, han hade en sån norrmanmussa på sig, det var därför.
Jaha.
Ja, han var lite flint där uppe.
Ja, ja.
Men honom blev jag skitkär i.
Ja.
Han behandlade mig som en... Men det var nog som... Han var 10 år äldre än mig.
Mm.
Jag var 45, han var 55.
Mm.
Men nu ljuger
jag. Det var inte 45.
Förlåt, 35 var jag, han var 45. Mm. Så var det.
Ja.
Så. Och det var jag tror jag var det var min livs största kärlek.
Det är så.
Fast han blev min största otrygghet också. Mm. Eller han gjorde mig otrygg med tanke på att han hamnade i fängelse.
Ja, men han
hade han varit kvar hade jag levt med honom.
Ja, jag ville precis för när vi bodde grannar så fanns det ändå ihåg. Och det var ändå en liten glimt av liksom
hopp.
Mm. Precis.
Grejen var den, han åkte, han fick en dom på 7 år. Och då var jag... Ja. Men i alla fall, och... ja.
Men alltså...
Och jag var gravid, alltså han var inte född när han fick sin dom.
Nej.
Och då kunde man använda sig av den... lagen, ja, just typ, det, och just ta bort. Det.
Men alltså, dina män har alla...
Jag skulle inte kalla dem för kriminella. Nej. Kriminella.
Nej.
Nej. Den ena var ju kvinnoboxer, den andra var ju liksom... Det vill jag inte ens...
Nej.
Det är så
nej.
Obehagligt att prata om.
Yes.
Och den tredje var ju med i någon smuggling.
Okej.
Okay. De
kriminella är för fint ord för att de ska få det. Ja,
jag vet inte... Hur vi ska verifiera kriminella alltså. Men de fick fängelse.
Ja, de fick fängelse.
Men jag tänker så här bara för att...
Vad är kriminell då?
För dig? För mig kriminell, det alltså helt ärligt.
Är det när du röker hasch?
Nej, men alltså för mig, nu tycker ni att ni låter helt puckad nu, men för mig då är det någon som faktiskt kan handla kriminellt, alltså Så här, gå med vapen, alltså sälja knark på ett snyggt sätt.
Ja.
Yrkeskriminell, lite så. Det är att vara kriminell. Ja. Att våldta någon, det är inte att vara kriminell. Då man är huvud.
Ja.
Ja, så ser jag det.
Efterbliven.
Ja.
Mm. Eller slå en kvinna i.
Ja, det är ju inte att vara kriminell.
Nej. Absolut inte. Nej.
Men jag måste bara fråga en sak. Mm. När du var på Kumla och berättade om dig själv, fick du frågor till dig då?
Ja.
Vad fick du för frågor, vill du säga det?
Ja, en fråga var, varför flyttar du inte från Örebro?
Jaha.
Mm, av en intern faktiskt.
Mm.
Varför flyttar inte du från Örebro? Och liksom om du, för jag berättar min livshistoria som inte jag har berättat här.
Mm.
Alltså lite olika händelser som är mer allvarliga. Mm. Det kanske vi kan ta en annan podd.
Ja,
men
ja.
Jag vill gärna inte... Jag, så.
Nej.
Men i alla fall, och då tyckte de att varför tog du inte bara ditt pickpack och drog? Och då sa jag till honom att jag kan inte bara ta mitt pickpack och dra. För att det här är mina rötter. Varför ska jag dra för någonting som något av mina barn har gjort?
Det
finns inte en chans. Nej, jag står kvar.
Ja.
Jag har mina föräldrar här som är gamla, som behöver mig nära.
Mm.
Jag har en syster som bor i Stockholm som inte kan liksom vårda dem eller komma in.
Men just att det här att varför flyttar du inte? Nej, varför? Alltid också kvinnan som blir misshandlad. Ja, ska lämna allt, flytta. Nej. Det sa de till mig också. Vi har hittat en lägenhet i Mölndal.
Ja.
Ska jag sitta där med min dotter då?
Ja.
Helt själv. Inget jobb, ingenting i en lägenhet. Ännu mer utstött och ännu mer ensam. Varför? Det är en jävligt enkel lösning för stunden. Men
exakt.
Det psykiska, det tar, nej.
Jag, går inte.
Nej, man ska, men sen visst, den här situationen som jag tror att du pratar om, det är också lite annorlunda. Det är ju inte att en man har misshandlat en kvinna och man behöver, någon säger flytta och man säger nej, jag vägrar. Alltså jag står kvar här, han kan flytta.
Mm.
Utan det, här är det ju lite andra saker som faktiskt, det blir lite mer hotbild och så. Ja.
Jag är inte rädd för döden så.
Nej.
Det har aldrig varit när det kommer.
Jag har jävla dödsångest alltså.
Nej, varför då?
Jag menar alltså, jag har jättestark dödsångest. För jag tänker att
på barn.
Ja, när de är stora kanske jag inte har det längre. För då vet jag att de klarar sig. Då är jag nog inte rädd för att dö. Tror du att det blir krig i Sverige? Nu?
Absolut inte.
Nej.
Absolut inte, jag vill verkligen medla dig. Det blir inget krig. Jag blir nedrängd av de här lite svagare människorna. De bara, du blir krig. Sluta kolla på TikTok. Sluta kolla på nyheterna. Alltså vi är inte där. Det här är någonting de har hittat på. Det här är politik. En gång per år går de ut och säger, ja, det ska bli krig.
Men det här är något nytt de har börjat med. Det har bara pågått ett par år de har börjat med kriggrejer.
Vi har fel regering. Ursäkta
mig.
Vi har en skrämselregering. Jag vet inte vad de pratar om, och det får vara bra nu alltså. De tar inte hänsyn till barnen. Det är de jag tänker på. Du och jag kan parera och du, alltså, men sitta och säga krig och hit och dit och vi ska ta vägen och, alltså, de tänker inte. De traumatiserar barnen.
Ja, det är klart att de gör. För det är nästan värre. Det pratade jag häromdagen med någon. Det är värre tycker jag att få höra att det kommer bli krig och gå runt
och tänka
att det kommer smälla snart eller än att det blir krig, pang på, och sen är vi där. Då hinner man inte tänka och känna så mycket.
Ja, men, alltså,
men tänk alla små barn som tittar och hör att det ska bli krig.
De sitter i skolan och pratar om det.
Ja.
Det är sjukt.
Ja, men tänk då
och så hör de samtidigt om de barnen i Gaza som har fått ben och armar. Liksom. Förstår ni?
Ja. Nej, men,
och så ska vi prata i Sverige om att barnkonventionen och socialtjänstlagen och att vi finns för barnen.
Mm.
Alltså, jag tycker att det blir jävligt dubbelt det här
allt
landet.
Allt dubbelt.
Jag är så jävla trött på Sverige. Jag är så jävla trött på det här jävla pisslandet.
Nej, men det är bara ett jävla mjäkande hela jävla tiden.
Ja, det är det. Jag spyr. Jag spyr på det här landet, ja. Usch!
Jag spyr inte på landet, jag
spyr
på regeringen.
Jag spyr inte på svenska skogar, men jag spyr på landet. Punkt slut.
Nej, men
vi är men alltså, vi i det här landet, man är så mjäkiga. Man kan aldrig tycka, tänka, känna någonting själv. Man bara mjäka med, dansa med.
Ja.
Vi har aldrig några egna åsikter. Vi ska bara...
Nej, men Sverige är medberoende.
Ja.
Alltid varit.
Ja, absolut.
Mm. Och så har vi fel regering.
Fel regering har vi.
Mm. Har ni hört om de nya straffen?
Mm.
Och då har det kommit ännu fler?
Ja.
Varenda dag.
Ja, listan läggs på. Nu kan de ju också från och med 16 januari eller februari. Ett år. Alltså de kan, har man blivit dömd till ett år...
Så får man två.
Nej, 10. Man kan
det
kan ge upp till 10 års fängelse.
För vad då? Eller varför
bara,
då?
Bara för att.
Bara för att de ska inte vilja vara där. Mm. ett års fängelse kan resultera upp till 10 år. Mm. Och då har vi också, då har de också tagit bort nu att man sitter 2/3.
Mm, det vet jag.
Ja. Alltså,
men alltså då blir jag så här.
Vad deras slogan är, det ska vara tufft att vara kriminell.
Ja, fast trodde de inte redan att det var det, eller? Alltså, på riktigt.
Ja. Jag tror inte det är så tufft om de vill. Alltså de inriktar sig på fel saker. Det kommer alltid finnas prostituerade och kriminella och haschtomtar.
Det behöver finnas det. Det måste balansen. Ja. Jing och yang, vi behöver det.
Ja, men seriöst, förebyggande arbete för att barn inte ska hamna eller börja.
Nej, men alltså, ska socialtjänsten inte ha några jobb kvar längre? Tänk om vi inte skulle ha ett enda problem i det här landet.
Nej, fast det vore ju väldigt bra om de som jobbar på socialtjänsten hade lite erfarenhet av problem.
Absolut.
Innan de började jobba där.
Ja, absolut.
Ja, jag hade faktiskt en händelse förra veckan som jag vill ta upp, som jag riktigt sned över.
Ja.
Efter ju, nej. Nu pratar vi om mitt barn igen. Tonåringen.
Ja, ja.
Ingenting har hänt. Vi ska ett möte för att han har en kontaktperson här som är skitbra.
Mm.
Som jag tyckte att han behövde ha. Och det funkar jättebra mellan de två. Dagen innan vi ska ha en uppföljningssamtal. Han ska förlänga 3 månader och hänga med honom. Då säger hon så här till mig. Hon bara, du, vad heter det? Eller hon ringer. Ja, vad är det, så? Alltså från SOS.
Mm.
Jag har ju kommit in i en orosamäran. Jaha, så är jag. Okej. Okay. Och så pratar om, alltså hon läser som en bok.
Ja.
Du orkar inte lyssna på det, så klockan är precis morgonen. Vi tar det imorgon, vi ska ändå ses. Bam. Mm. Kommer dit, jag är jävligt förbannad, alltså så.
Ja.
För jag sa att Lena, vi sätter inte nu när vi ska ha ett uppföljningssamtal och stressa mitt barn.
Nej.
Och mig, jag behöver inte det här. Utan du tar reda på fakta, vad det här handlar om.
Ja. Mm.
För nu har ni tagit det som när du läst Expressen eller Aftonbladet.
Ja.
Alltså alla punkter i världen som fanns. Ja.
Mm. Det är riktigt... Vart är det konkreta?
Nej, men det här är riktigt läskigt, nu ska ni föra.
Ja.
Hon bara, okej, okay, då ska jag göra. Innan vi har möte klockan 1 i torsdags. Hon är sen en kvart, hon är redan inne. Och så kommer vi in och tittar hon på mig, tittar på pojken och så pratar vi lite skit. Ja, men uppföljning var inget problem. Ja, så var det här som jag pratade med dig om igår. Jaha, säger jag. Ja, hur gick det med det?
Ja.
Nu får du berätta, klarspråk.
Ja.
Jag vill veta.
Ja.
Nej, men det var liksom ingenting. Skolan hade ju haft ett möte och så hade de bjudit in olika myndigheter. Jaha, 22 december. Skolan gick ju fan av det 17, så.
Ja.
Det var riktigt sned.
Ja.
Ja, men jag vet inte. Nej, men hon är bara en sån, man skriver ner en massa saker. Så, aha, hon skriver ner till dig och sen har hon skrivit till dig. Sen har du fått det till dig och sen så ska du ringa till mig.
Ja, okay. Och så kan du inte ens sitta och
vi har inte ens varit i stan. Jag vet inte vad du pratar om. Det är ingen händelse. Det är ingenting som har hänt, alltså. Det är inget brott, det är ingenting.
Nej.
Så var det med det. Så har vi ett möte den där häromdagen i skolan.
Ja.
Där jag frågar skolan. Jag bara, hej. Jag tänkte höra mer. Nej, och då säger hon så här uppe. Hon bara, men då river vi det här. Jag får inte det i pappret. Ja, det är sant. River pappret. Får inte pappersform. Ja, men jag tänkte, hur ska du behandla det? Det är ingen kemisk laboratorium vi är på. Vad gör du med en människa?
Nej.
Du har stressat mig i en veckas tid.
Ja.
Vi går på skolmötet, Björn kommer dit, så jag säger till rektorn, jag bara, du, ursäkta, har ni haft något skolmöte här när det var olika myndigheter inblandade? När ni har geggat med olika barns namn, upp och ner och höger och vänster. Det var mitt barn inte som går i den här byggnaden.
Ah.
Jag vet inte vad du pratar om.
Nej, lägg av. Lägg av.
Vad sa du för någonting? Absolut inte, det hade vi, har ingen aning om vad du pratar om. Då ringer jag tillbaka till socialtjänsten.
Till henne?
Ja, för att, du vet, ibland när man får ett, då är det kul. Jävlas lite.
Ja.
Hon har inte svarat mig på 2 dagar. För jag tänker ta det här pappret konkret och så tänker jag göra en polisanmälan på det. Eller inte polis,
men
JO. För jag tycker att det här är helt taget ur luften.
Ja. Förstå om det här, alltså, och jag tänker alltid så här, det här händer nu och det händer dig. Förstå andra människor det händer som inte har förmågan att och faktiskt och faktiskt kunna se samband och faktiskt orka ta tag i det här. Men det här är så viktigt.
Mm.
För hennes skull och för er skull så tycker jag att du ska göra det här.
För mitt barns skull.
Ja, men så att hon fattar. Att det här blev inte bra.
Och det som du säger, alltså, de är tagna, de är nyexaminerade. Du vet ju oftast ibland när jag går till socialtjänsten så brukar jag gå in där och så brukar jag klaga på att jag kommer dit för tidigt. För jag tycker det är en jävla tid att sätta 9 på morgonen.
Ja. Mm.
Och så tittar jag på henne och så tittar jag på den andra som inte vet vad han ska säga.
Ja.
Och så pratar de lite och så säger jag bara tack och adjö. Ring inte mig någon mer.
Ja.
Fast jag vet också, det var...
För när man vill någonting av dem, kommer jag dit och vill ha hjälp,
då får du ingen.
Får jag ingen.
Nej.
Nej. Och det, då blir det dubbelspel.
Ja.
Varför ska ju mitt barn eller någon annans barn vara ett personnummer för att de ska ha något att göra på skolbordet?
Nej,
de inte har en livserfarenhet. De har kommit från blöjorna, från skolan, bitter för att de betalar CSN-lån. Och så leker de med andras liv.
Ja, livsfarligt.
Nej, alltså det är helt sjukt. Jag vet själv, när, vad var det? Ja, men det är inte nu, men alldeles nyligen i alla fall. Då ringde jag en anhörig så här, för att ja, men det behövde liksom, det var på liv och död typ. Sen bara, så vet jag, hör att hon kommer göra någonting gentemot mig och mina barn. Så jag hotar ju henne, alltså rent sagt jag hotar henne och säger att jag kommer...
Ja, det var ganska nyligen, va?
Ja, det har varit ett par gånger, men den som var innan den som var nyligen.
Ja,
sen kommer det en anmälan till mig hem. Så jag är just typ som dig. Jag ringer upp henne, jag blir kopplad direkt till chefen och jag förklarar situationen och jag säger, du vet mycket väl, för att alltså, jag har pratat med dem också en miljon gånger. Hon bara, jag river. Och då rev hon också. Aha. Så det vart ingenting.
Är det en grej de gör?
De river pappren.
Hon bara, nej, men vi tar bort det. Det blir ingen utredning. Nej, bra. För det blir inte. För jag, som sagt, jag hotade henne också. Ja. Jag sa det, jag står för det. Ja,
nu liksom. Kanske du behöver bara lite kort förklara varför du har blivit anmäld.
Jag har blivit anmäld för att jag har barn för nära missbruk. Men mina barn är inte ens nära missbruk.
Nej. Nej, och det är varken du eller någon i din.
Och det har varit en miljon gånger. Det har varit påhitt om att det har varit, och det här är bara skitgrejer, att någon har rullat in en moppe i lägenheten. Då har de ringt och sagt att de ska komma och hämta mina barn så här. Men alltså på riktigt, för en moppe, om någon ens har rullat in en moppe i lägenheten, så kanske finns en anledning, fråga varför i så fall. Och sen är det inte någon som har gjort det, men oavsett, det är liksom skitgrejer.
Hotar de att de går hämta sina
barn? Ja, då ringde mig, jag kom från jobbet en gång, och de bara, du, jag hörde det var någon som har ringt och sagt att den och den har tagit in en moppe i lägenheten. Så att vi, ja, de var beredda på att åka ut och hämta. Jag bara, alltså på riktigt, jag kommer hem från jobbet, barn är inte ens hemma.
Vad hemskt.
Men vad ska de hämta barn för att det står en moped i vardagsrummet?
För att den som hade mopeden var pundig. Påverkad av droger.
Och, jag bara, fanns det konkreta bevisning för det här?
Ja, grannen hade sett hjulspår in i lägenheten.
Grannen?
Ja, jag bara, vem är grannen? Och
narkotika då också, eller?
Ja, men precis. Jag bara, vem är grannen då? Nej, den är anonym. Fast det var, så var det, då gick jag och knackade dörr uppifrån och ner.
Ja.
Men det var inte så. Nej, det har varit mycket sånt där skit.
Alltså vi har poddat i 1 timme och 18 minuter.
Wow.
Jag tror vi får dela upp det här avsnittet i 2 delar.
Ja, det kan vi göra.
Är det sant?
Ja, det blir två delar. Amilla, slutligen, alltså, vi har bara skrapat lite på ytan. Och du måste komma tillbaka. Och jag tycker definitivt att du ska skriva en bok. Och jag tycker, om du vill, definitivt att du ska följa med oss till Laxå och föreläsa. Och vad skulle jag mer säga? Jo, våra andra gäster brukar välja musik. Så du ska få fundera. Du behöver inte bestämma nu. Du har, hur många dagar har hon på sig?
Alltså jag tänker att jag står och gör det här samtidigt som jag jobbar.
Ja, så typ på måndag.
Ja, nej, men alltså det, så snarare 24 timmar. Eller alltså,
helst en låt som en låt som kännetecknar dig ska det vara.
Någonting du tycker om.
Alltså det skulle vara roligt med en bosnisk låt.
Vill du ha det?
Vill du lyssna?
Jag lyssnar bara på bosnisk musik.
Ja, exakt. För vi lyssnade på Sandra Africa förut, kommer jag ihåg. Två saker som är fantastiska med dig. Kan du säga det?
Med mig? Ja, det var att jag satt precis och tänkte att jag kan lika några avsnitt imorgon om jag får musiken.
Du hade tänkt på det här. Ja, det var bra. Det var mycket bra.
Ja.
Två saker som du tycker om med dig själv. Vi pratar ju om att boosta oss själva, älska oss själva. Jag tycker att vi avslutar så.
Ja, precis. Jo, men det är väl att jag är väldigt bra på att föra talan i annans mening. Typ den här veckan har det varit min bror då.
Det är väl varje vecka.
Ja, det är väl varje dag. Nej, men alltså, för jag tänkte faktiskt på det. Att jag tror min mamma är ganska nöjd över att jag har tagit hennes roll.
Ja,
även
klart.
Om man kanske inte ska göra det, så tror
det
jag att hon
är. Det är klart, alltså det där är inte ens något att tro om. Hon är, jag tror däremot också att hon i himlen tänker, älskade barn, du tar för stor roll.
Jo, jag tror det också, men samtidigt är hon väldigt tacksam. Men sen så tänker jag också att det jag också är stolt över är att jag faktiskt gör det, för ingen annan gör det.
Nej, alltså, tro mig, jag fick det bevisat när jag pratade med din pappa. Det var helt sjukt.
My God,
Kan du berätta en till bra sak? För sen måste jag berätta om snoppincidenten bara för Amilla.
Alltså,
du ska få höra en sjuk grej.
Ja, det är väl att jag kom in på en utbildning.
Jaha?
Ja. Då kommer ni bli... Men det är inte bästa grejen.
Nu är vi glada.
Ja, det är vi inte. Kriminologi. Ja. Jag
har precis en utredare
och
bestämt.
Bra.
Polisen. Det är helt rätt.
Ja.
Du Det behövs sådana som du. Mm. Se till när du börjar. Mm. Ja. Kul! Mm. Mm. Kan jag få berätta om min snoppincident?
Ja, absolut.
Jag pratade med Alexandra i telefonen förra veckan. Alltså hon är ute och letar efter sin bror i 9:15 i Brickebacken. Mörk kväll, kallt, snöigt.
Feber.
Feber. Du var sjuk också. Ja. Jag bara hör hur hon skriker, alltså, och ropar namnet ut. Och sen pratar jag med henne. Jag kommer hem från jobbet och ska promenera i där jag bor i området. Jag hoppar ut en man med neddragna byxor.
Ja, helt stört.
Alltså hela snoppen hängde ut. Ja, förstår du? Och så börjar han springa efter mig. Och jag har henne i telefonen. Alltså det här var helt sjukt. Det här var, alltså det var det sjukaste jag har varit med om det här året. Sen när jag kommer hem i alla fall så visade det sig att den här killen är funktionshindrad. För jag berättar för min sons pappa om den här situationen. Och han vet vilka det här är. För att de går och letar pantburkar med ficklampa i papperskorgarna. Men han såg inte funktionshindrad ut. Så att när han och sin pappa går efter att han har dragit upp byxorna och slutar jaga mig, så skriker jag i frustration. Och då kommer du ihåg att jag sa till dig att jäklar vad ont i kroppen jag har. Mm. Alltså du vet, när, för jag blev så stressad och fick panik. Och när de började gå och min hjärna och min kropp kände att okej, faran är över. Jag fick så ont i ryggen. Alltså jag fick knivhugg i ryggen. Jag kunde inte andas. Och det blev så påtagligt då hur kroppen reagerar och synkar med hjärna. Det är första gången på länge som jag kunde förstå och känna att det var sjukt. Har ni upplevt det någon gång?
Mm. Jag har också fått, alltså jag ska inte säga att jag känt exakt samma, men typ att kroppen reagerar med att den börjar skaka sin helvete.
Mm.
Att det liksom, som att, fan, inte liksom ett EP, men att du liksom bara så här, och sen bara, kan jag inte prata?
Nej,
exakt. Och dubbel så hjärta så
här. Ah,
Två bra saker om dig, Amilla.
Ärlig.
Mm.
Stark.
Mm. Helt rätt. Två bra saker om mig är att jag är flexibel. Jag skulle inte säga att jag är en tidspessimist, utan jag är en optimist. Men jag är, alltså jag är en god människa skulle jag vilja säga. Inte för att man har inte vill som frågar mig om två bra saker. Men jag fick säga
det. Jo, men vi väntade ju bara. Det är självklart.
Du är unik, Jasmin. Unik.
Jag har bekräftelsebehov, hörni. Det vet ni väl.
Ja, men det är bra.
Hörni, jävligt bra snack. Tack snälla för att du har kommit hit. Jag lovar att våra lyssnare, alltså vad vi märker genom våra avsnitt är att folk har ett behov av att inte få känna sig ensamma. För folk sitter i vårat avlånga land. Vi har lyssnare i Mexiko. Vi har lyssnare, vart var det? I Georgia, alltså överallt. Kommer du ihåg när du tog fram listan? Människor och vill inte kännas ensamma. Och det är verkligen så att lyssna in på en annan berättelse. Idag är det möjligt. För på din tid när du var ung, alltså då, när det inte fanns mobiltelefoner och sånt där, digitala sociala medier, hur fan kunde vi höra varandras historier? Det gick ju inte. Man kände sig så ensam. Idag finns möjligheten att vi kan höra och lyssna och
dela med oss,
föra det vidare. Ja.
Jo, men det kommer jag ihåg. Förr.
Ja.
Då gick jag ut och sen när man hade panik, då gick man och pratade med till exempel Öbo som bara var ute bara för att liksom ventilera. Vet du vad som hände mig igår? Du vet, eller jag mår dåligt för det och det. Och de bara, det slutar bara att folk snackar skit.
Ja.
Inte grannen. Bara, du vet, man pratar av sig första bästa bara för att få ur det. Annars exploderar man ju.
Ja.
Men nu är det rätt så skönt. Nu finns ju olika linjer och poddar. Och,
Ja, det finns ju något helt annat idag.
Ja, man kan verkligen. Och det är inte för att man gottar sig andras
nej.
grej, utan bara kunna kanske reflektera, relatera.
Och sen alla människor är i olika stadion. Alltså nu, i detta nu, så kanske det är en människa som är i ditt stadie som du var i. Att bara höra dig då och sitta levandes, stark idag, du har klarat dig ur det här.
Ja, men lärt dig leva med konsekvenserna som faktiskt har blivit i ditt mående.
Precis.
PTSD och allt vad det nu kan vara. Hantera vardagen för vad den är.
Alltså du måste ju ha trippel PTSD. Alltså du måste ju ha något annat. Det måste ju vara liksom PTSD för den situation, ja. Men alltså ditt PTSD har ju upp. Alltså du hinner ju aldrig landa.
Alltså jag blev ju sjukpensionär på grund av allt det här. Jag ska inte hymla om det.
Nej.
Och det var ingenting jag efterfrågade om som folk kan tro att jag gick omkring oss. Utan jag hamnade ju då, efter alla dessa grejer, det här är bara en liten del. Mm. Jag ska berätta mer som har hänt så att folk kanske förstår att det är så.
Mm.
Och jag fick en erbjuden sjukersättning, men det var ju också så att traumaenheten där jag hamnade efter alla de här... Hon träffade mig en kvart. Hon bara, du, alltså jag läser journaler. Det här är inte rimligt för en människa. Du behöver en plattform. Jag ska skriva ner till din läkare. Jag fick, tror jag, sjukpension på 7 dagar.
Oh.
Som brukar ta år för människor.
Oh.
För det har varit mycket. Det har varit mycket. Alltså nu har vi inte gått in.
Mm.
Det har ju brunnit upp svär. Söner och alltså det har varit mycket alltså i mitt liv, så att det är inte normalt för människor att hantera.
Nej.
Och det säger ju alla.
Mm. Ja, men de som säger tvärtom, alltså de vet ju inte vad de pratar om. Alltså.
Nej, alltså som du säger, det kan ju få PTSD om de glömmer att inlåsa i tvättstugan.
Ja.
Du vet.
Ja. Alltså, ja, men de hade ju inte pallat med att leva ett liv. Nej. De hade ju dödat sig själva.
Och det här är ingenting som, om en del säger så här, oh, men gud, alltså, du är kanske lite gangster, du kick off. Det är så lätt att sätta etiketter på oss kvinnor som var utsatta.
Ja.
Och det kan störa mig något fruktansvärt. Ja. Det är ingen i världen som vill uppleva det här.
Nej, det är väl inget du väljer. Liksom.
Nej. Det är ingen som vill vara medberoende kanske. Nej. Alla vi önskar, men nu har vi inte de förutsättningarna. Vi är inte födda med kanske med guldsked i munnen.
Nej.
Men vi är ändå, vi är inte hjärtlösa.
Nej.
Du står upp för din bror, du står upp för din och jag står upp för mina. Så är det ju.
Mm. Ja, men vi står upp för de som är svaga och inte klarar.
Och jag anser bara att vi är skitstarka tillsammans alla.
Mm.
Och kan vi dela med oss är det ännu bättre.
Mm.
Ja, men det är det som jag kan bli förbannad för många gånger så, och det är du säkert också fått höra. Varför släpper du det? Varför låter du det bara vara? Varför skiter du
i det? Går inte, mitt kött och blod.
Ja, eller hur, det går inte.
Bytstad.
Bytstad.
Ja. Nej, men alltså det är ingenting, det är inget alternativ.
Du kan byta stad, men du har ju fortfarande problem. Det blir jobbigare att åka och hjälpa folk.
Ja, precis. För problemet ligger inte i att du bor här.
Nej.
Problemet till för att lösas.
Ja, exakt.
Så är det.
Det är ju också det sista saken. Du är ju ofta spindeln i nätet. Alltså, du löser ju saker.
Ja.
Vart kommer den egenskapen ifrån?
Från mig själv.
Ja. Ja.
Man läser med livet.
Ja, men det är ju så. Det finns ju inga problem. Det finns bara lösningar. Ja. Det är så.
Ja, det brukar vi säga.
Ja, men det är ju
alltså,
så.
Det är väldigt sällan jag inte kan... Det är inte så att jag löser att jag byter plats med Gud och bara löser problem.
Nej, fast du hittar ju konkreta...
Ja, jag försöker hitta, absolut. Och det är sällan jag har sagt att jag kan inte.
Mm.
Jag vill inte. Eller inte vill, måste jag. Eller vill jag. Men alltså att jag inte kan.
Mm.
Och då har jag sagt pass. Mm. Jag är jätteledsen. Jag skulle vilja hjälpa, men jag kan inte.
Nej.
Fast det är också något jag också pratar mycket om. Att kunna, det är en sak. Att vilja är en annan sak. Mm. Att säga att du inte kan, fast att det handlar inte om det. Säg då istället att du inte vill.
Mm.
Ja, för där, du är inte ärlig annars.
Exakt.
Mm. Exakt. Ja. Bra.
Jättekul att få vara med här.
Ja, men vad roligt att du kom. En bosnisk låt återkommer du med.
Ja, absolut.
Spännande. Mm. Har du något du vill säga?
Tack för idag. Nu ska jag gå och kissa igen.
Tack för idag. Du har en liten kisspåsa. Ja. Tack för idag, hörni.
Tack själva.
Tja, tja.
Tja.
Opasnosti, trenutak slabosti, u sebi kažem ti izvini. Možda sam želela više od stvarnosti, al to me nevinom ne čini.
dobro sam prošla. Spavao si kada sam došla, moju tajnu neće saznati nikad niko. Ako me pitaš kada sam se vratila, reći ću ti odavno, slagat ću te ko iz stopa. I njegov broj pocepat ću i bacit ću, samo ja ću znati tačno gde, kao pas kad kost zakopa. Sa takvim najlakše sve zgreše. Žena za utehu bila sam prvi put, do tad sam tražila da me teše. Dobro sam prošla, spavao si kada sam došla, moju tajnu neće saznati nikad niko. Kada sam se vratila, reći ću ti odavno, slagat ću te ko iz stopa. I njegov broj pocepat ću i bacit ću, samo ja ću znati tačno gde, kao pas kad kost zakopa. Reći ću ti odavno, slagat ću te ko iz stopa. I njegov broj pocepat ću i bacit ću, samo ja ću znati tačno gde, kao pas kad kost zakopa.
Ni är med om det största. Och det största är den minsta. Ni minns de första ögonblicken. Och den där blicken gör er starkare. Så starka att ni är ömtåliga. Men hittar trygghet i Sveriges populäraste barnförsäkring. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
Hej, Synoptik här. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik.
Hej Coop-medlem. Vi vet att du gillar att göra bra affärer. Så köp färsk laxfilé för 179 kronor kilot. Det blir gott till en fräsch vårsallad med ätmogen avokado för 10 kronor styck. Du hittar helgens bästa medlemsklipp på Stora Coop. Vi ses